Hej och hjärtligt välkommen till Dog idag, den relativt lättsamma intervjupodcasten där vi låtsas att veckans gäst dog idag och frågar frågor kring hur gästen ser på sitt liv utifrån det scenariet. Jag som gör den här podden heter John Olsson och jag är artist, låtskrivare och stand-up-komiker. Man kan följa mig på Instagram under namnet John_Olsson_ och min musik med personliga texter kan man lyssna på Spotify under mitt namn John Olsson. På min födelsedag den 14 september kör jag stand-up comedy på First Hotel Norrtull i Stockholm tillsammans med bland annat Simon Gärdenfors och Janne Westerlund. Biljetter kan ni hitta på biljettbutiken.nu. Veckans gäst i Dog idag är komikern och skådespelaren Henrik Hjält. I avsnittet berättar Henrik om hur det var att på allvar börja med stand-up så sent som 2017. Om nya säsongen av komediserien Playa del Sol. Om när han bombade i tv-programmet Parlamentet och det blev så tyst att man hörde ett elskåp. Om när han bytte bana ifrån juridiken och militären till att bli komiker. Vi pratar om folks förväntningar att han ska vara rolig även på privata middagar. Sen berättar Henrik om mörkret som skulle kunna vara hans allvarliga parti i mitten i en stand-up-show. Henrik är 51 år gammal och har en fru och tre barn. Nu kör vi igång podden med en ganska parlamentarisk synslinga. Henrik Hjält!
Hej!
Hej! Hjärtligt välkommen till Dog idag!
Ja, eller säger jag med lite rädd röst.
Ja, du är lite rädd eller?
Ja, Dog idag. Jag vet inte.
Det känns dramatiskt.
Ja, alltså du sätter ju ribban.
Ja, men det är så. Jag tänker att det kommer vara upp och ner. Vi kommer skratta, vi kommer kanske gråta, det vet vi inte.
Okej, okay. Helt ny
ja.
Tänk här.
Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Men du, hur mår du idag?
Bra! Det är grymt. Solen skiner, livet är bra.
Ja, du har nu precis haft premiär för din serie på Playa del Sol.
Så drar du upp den också.
Ja, eller?
Ja, jo men det stämmer. Så den är upp och rullar.
Ja, men vad kul. Och hur många avsnitt är det som ska komma under hösten?
Åtta.
Åtta. Och det kommer varje söndag?
Ja.
Ja, härligt. Och det är tv-serien där man får följa med ner till Mallorca. Nej, Kanarien.
Ja, precis. Det är Gran Canaria.
Och man får följa, du är platschef där på ett
just det.
Reseföretag. Mm. Och det har gått 10 år sedan förra...
Förra... Ja, sist vi körde. Ja, det har gått 10 år. Och vi leker att det har gått 10 år i serien. Mm. Det tycker jag var ett ganska bra grepp. Istället för att liksom leka att, nej.
Nu sminkar vi oss yngre.
Utan det är liksom, det har gått 10 år.
Mm, och du spelar en konflikträdd platschef kan man säga, Mårten där.
Ja, han är ju konflikträdd och vill väl och väljer lite för enkla, snabba lösningar på något sätt.
Mm.
Ja. Ja, det är synd om honom. Men det är ganska kul att spela honom för att när man ställs inför situationer så kan jag bara utgå ifrån precis tvärt emot vad jag själv skulle ha gjort.
Du är inte konflikträdd?
Nej, inte, alltså, men man löser ju saker. Han duckar ju hela tiden och hittar på nya dumma lösningar. Så att, ja.
Så du kan känna att du får liksom utlopp för det du slipper göra i vanliga
Ja, precis.
Ja, just det. Men vad kul. Ja, men roligt. Då kommer den rulla på. Kommer du vara med i parlamentet det här hösten också?
Ja.
Ja. För det är satt igång också.
Ja, det är också igång och rullar.
Ja. Vad är det som är roligast att göra det då?
Nej, men alltså det är ett jävligt lyxigt program. Man repar inte, går inte igenom saker. Man bara springer in och kör. Med massa andra yberbegåvade människor. Som jag inte vet vad de ska säga eller vad de tänker. Så det är ju, för mig är det ju... som att få titta på parlamentet. För man sitter där och upplever det och har lika roligt som tv-tittarna. Men får fakturera. Det känns helt okej. Okay. Nej, men så det är jättekul.
Ja, lekfullt jobb kanske.
Ja, väldigt. Och sen är det kul för att det rullar ju. För att väldigt ofta när man gör tv eller film och sådär så kan du ju liksom bryta och så tar du om. Men det gör man ju aldrig i parlamentet. Utan det rullar och funkar inte något så blir man ju retad för det och sen går man vidare. Så att det tycker jag är skitkul att man inte liksom bryter.
Men det klipps bort i alla fall.
Ja, det, ja, jo, men det gör det ju. Fy fan, så kan vi, tittar man på det så tänker man kanske så här, fan vad roligare de är, vad snabbare de är. Och så, ja, fast mer än hälften är ju borta liksom.
Ja, men alltså det är inget kul för tittarna att kolla på något som inte blir bra heller.
Så nej, men ibland så behåller vi det eller så lägger vi upp det då på någon sån här play-grej när man bombar.
Ah.
Just för att det är lite kul det också.
Just det. Men du har ju ganska nyligen, är det 2017 du började med stand-up eller?
Ja.
I samband med att ni skulle iväg på den här västkusteffekten.
Just det.
Turnén.
Ja.
För då åkte ni ett gäng, var Mikael Tornving, Anna Blomberg, Ann Westin och Tobias Persson.
Just det, shit, du påläst. Jo, men de körde. Och då fick jag följa med. Så det var, och det var ju bra länge sedan man körde stand-up. För jag gjorde väl lite det när jag pluggade i Uppsala. Men då snackade vi 90-tal. Och då var inte stand-up sådär stand-up-mässigt och formaterat som det är idag. Det har blivit så jävla proffsigt. Då var det ju mer kul kille som ställde sig upp med en mick. Och då är det ju mer förlåtande. Och sen så körde jag inte det på ett jättetag och sen så blev man sugen. Och några isbrytare som gick i bräschen, du vet, Schyffert, Reborg och många som var kända började köra stand-up. Så då var man ju sugen, men det tog ett tag innan man vågade.
Men känner du dig lite utanför gänget att du själv inte körde stand-up då, eller?
Nej, alltså inte utanför. Det var väl mer att man var rädd att man har på något sätt byggt lite av ett varumärke. Och så tror folk att, ja men han är rolig. Och sen går man upp på scen och måste bevisa det. För det är jäkligt lätt, alltså i jämförelse med när du står ensam på scen med en mic, så är det ju mycket lättare att i tv och film vara rolig liksom.
Där kan man ju klippa, det kan man inte
precis,
göra live.
Nej, liksom. Nej, utan då är det bara, det är du och en mic, lycka till. Och det är så matematiskt. Alltså det är ettor och nollor, det är skratt eller inte skratt, punkt. Det är ju ingen som säger liksom att han var inte rolig, men han hade ju väldigt fina scenkläder. Liksom. Det är inte stand-up än. Så det är skitkul. Så då körde jag med dem på Väskhuseffekten. Och sen så har jag kört lite sen dess. Med vissa avbrott. Blir det ju, man är, ja du vet, iväg och spelar in, typ som plajade, och det är ett par månader och... Så det är lite lurigt.
Men vad har du för mål med stand-upen då?
Ja, målet är väl att utvecklas och hitta. Ja, men det är så kul när man jobbar med flera olika saker. Du kanske jobbar, har du film, har du mycket tid på dig. Har du tv, är det lite mindre tid och gör du reklamfilmer, skriver eller producerar dem, så har du extremt kort tid. Och där är stand-upen lite mitt emellan. Och så det är lite kul att bli effektiv, lära sig skära bort onödiga saker. Och då kan man ju ta med sig det på en massa andra sammanhang också.
Men hur lärde du dig stand-up? Gick du någon kurs? Läste du någon bok? Eller vad, hur lärde du dig själva hantverket?
Det gjorde jag inte. Jag bara gick upp.
Det har man kört på.
Ja, och vi har ju kört.
Ja, vi var på någon sån här liten mini-turné,
ja,
i Värmland. För att det är typ ett år sedan nu, tror jag, när vi var.
Ja, det är det kanske.
Ja, ja. Det var, eller september för ett år sedan, tror jag det var. Ja.
Och då körde vi med Jessica, va?
Ja, Jessica Persson och
Dominic
Hensel och Erik Axelsson som var konferensier och höll i hela trådarna.
Ja, och kör själv.
Ja, precis.
Han är ju skön. Ja. Men, nej, och där, det kan jag säga, det är, när man åker på bara en sån så är man ju också så här, fan shit, här är man med jävligt duktiga stå upp bara.
Ja, man märkte det på dig att du kände, för du var ju då affischnamnet, och att du kände att du så här, att du hade mycket förväntningar på dig, att ja, du skulle, att du var lite så här, ska jag vara sist, ska jag verkligen vara sist här liksom, och men på ett så här bra ödmjukt sätt, och att du liksom respekterade formen på något sätt, att
ja,
du bara, jag har inte kört så länge, men du gjorde ju hur bra som helst när du var headliner där, så att det gick,
ja, det var ju skönt,
ja,
det
gjorde ju jättebra.
Men det är någonting som jag tänker på, som det här med, för jag kör ju fortfarande helst kanske avsluta första akten och, eller vara support och sådär, av den enkla anledningen att jag tycker att det går så jävla fort idag med människor som, du vet, de gör en statistroll i någonting och så bara, nej, jag är skådespelare. Eller man provar 3 minuter oannonserat någonstans och bara, nej, jag är ståuppare. Nej, inte ännu. För det är ändå ett jäkla hantverk. Och man märker på er som kör mycket att ni utvecklar, alltså ni är duktiga på det. Så det är fortfarande lite svettigt att man är borta under perioder. Och sen så kommer man tillbaka och man ska liksom skapa nytt och det är häftigt.
Ja, nej, jag känner nu sen det året vi körde har jag utvecklats enormt. Ja. Man verkligen att man går fram så himla mycket när man verkligen lägger ner tiden.
Jo, men det är det ju.
Ja.
Ja, det är ju timmar på scen som räknas.
Ja. Men hur har du tänkt i framtiden? Skulle du vilja göra någon längre show eller hur känner du inför det?
Ja, där är jag inte ännu i huvudet. Men det är kul att du frågar, för alla frågar, producenter frågar. Bara, fan vad kul, du är igång och kör. Ska vi liksom gå ut med någonting att du kör om ett år så hinner du skriva fram tills dess. Men inte ännu, nej.
Men just nu är det bara roligt, eller?
Ja, både och. det är roligt när man gör det eller har gjort det. Men det är ju lite skakigt innan. Nej, nu är det bara att det är jäkligt kul och lyxigt. Just därför att man bara kliver upp och kör. Man behöver inte en massa jävla kostym och smink och jidder och utan man bara kör.
Nej,
det är ball.
Skönt utan jidder.
Ja.
Ja, nej men för du sa när jag tittade på någon intervju och då pratade de om just det att ensemblespelet är ju väldigt roligt, men just det här att man kan vara själv, att det blir väldigt mer utlämnande, att man det krävs också mer av en själv om man spelar, ja, själv på scen från sätt.
Ja, men den stora tanken på just stand-up föddes det var ett bra tag sedan, men vi körde Spamalot heter det. Skrivet om Monty Python-gänget, Holy Grail-tema. Man är på scen tillsammans med Henrik Dorsin, Johan Glans, Adde Malmberg, Robert Rydberg. Alltså, och att i applådtacket gå fram och liksom andas som en sån här cirkuskonstnär så här, tack, visst var jag duktig. Då tittar jag på något sätt på mig själv utifrån och bara, okej, men vad grejer, för det var fantastiska scenerier och du vet, enorma kulisser och en ensemble som dansar och sjunger och så bara, men ja, vad gör du på något sätt? Alltså det är någon annan som har skrivit, är det någon som regisserar, ah, då, briljanta medarbetare, precis som du säger då, ensemble, och då bara, nej, det kanske är läge att ställa sig själv med en mic och så bara, ja,
och stå för din text, det är, ja, du, som är utgår från dig själv, ja, ja. Och att på det sätt att växa i det, att känna att jag kan själv.
Ja, jo, men lite så. Ja.
Vad har du för humorförebilder?
Det är ju jättebrett. Det är allt ifrån Hasse och Tage, alltså svenska, till då internationella, där man har tittat på när Seinfeld kom, så var det bara wow, du vet, och hans stand-up och sen finns det ju massa, alltså borta i USA, briljant, eller Izzer när han är på besök och sådana där, det är ju skithäftigt.
Har du någon så här fråga som du är trött på att höra?
Nej, jag tror inte det.
Du är så här medgivande eller vad ska man säga?
Ja, eller alltså att folk kommer fram och känner igen en eller ställer frågor och ena med det andra, så finns det vissa i branschen som tycker att det är lite jobbigt.
Mm.
Då skulle jag vilja säga att ja, må hända ibland kanske. Alla har vi våra dagar.
Mm.
Men den dagen de inte kommer fram och frågar eller känner igen dig, då blir det nog jobbigare.
Ja, jag pratade med en reggae-artist som Fredrik Boltes, som också, han är också stand-up, han har varit med i den här podden, och han hade stora dreadlocks, okay, förut. Och då var det alltid folk som kom och kände igen honom, och så rakade han bort dem, och nu är det ingen som kommer fram.
Så att, han var dem.
Ja, exakt, och då saknade han just de här mötena, då, ja, han kanske lite djupare samt pratade om livet och sånt där, men att de mötena, så att att han har känt på liksom, ja, att, men han fortfarande håller ju på med det han gör, men att de inte känner,
ja,
ja, så det är lite lustigt. Men är det någon så här fråga som journalister och sådär frågar dig alltid som du säger, ja, nu har jag hört det där?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Nej. Det enda som kan vara lite lurigt är väl om man, att många tror att man alltid är på hugget.
Mm.
Så att de blir lite så här. För vad de inte tänker på är, om man ser oss på stand-up, så drar vi våra bästa skämt såklart. De ja. Dåliga har vi strukit efter att ha bombat ute i landet.
Ja.
Och samma sak på tv och grejer. Så att man ser ju bara det bästa av det vi gör. Och för att nå dit är det ett hårt jobb. Och så går man på en middag där folk tror att nu jävlar, fan, den här liran är så jävla rolig.
Ja.
Och då bara, nej, jag jobbar inte, du vet. Kanske vill prata om annat och sådär. Eller så är man på hugget och har det kul. Men då måste man ju vara sin i helvete rolig för att toppa det de har sett.
Mm.
Och då, nej, så det kan det väl bli ibland. Är du alltid lika rolig? Men annars så, nej.
Nej. Men är det någonting som du tycker att det är synd att de inte frågar dig om då mer? Någonting?
Nej.
Nej, du...
Nej, det, alltså vad andra tycker och tänker och journalister och kritiker, alltså det, de gör ju det ändå.
Mm.
Man kan ju inte, och det tycker jag är kul med stand-upen, att där är ju dig själv, take it or leave it. Så man får vara ganska trygg i att, ja men det här gör jag. Och det kommer jag ihåg i början på karriären, då ville man ju att alla skulle älska en. Tills man lärde sig att, nej men alla gör inte det. Vad du än gör så finns det alltid några som säger, nej men det där är inte min grej. Och när man väl har landat i det och vet att, nej men då kör jag för dem som tycker att jag är rolig. Då är det lättare. Så att springa runt och tycka om andra människor, det orkar man inte. Det är alltid lättare att påverka sig själv än andra.
Det låter klokt.
Ja, det är det. Kan ni ta med?
Ja, men ja, sen undrar jag lite också, för att du är ju så här reservofficer i amfibiekåren.
Ja.
Eller hur?
Det låter häftigt.
Ja, men det är väl svenska försvarets amfibie.
Men försvarsmaktens amfibie, det är till sjöss och på land.
Ja.
Men i kustnära miljö.
Ja, just det. Så blir. Vad har du lärt dig av det?
Där, men det var jättebra att få vara där och gå vidare där. Därför att det gav så mycket. Liksom, ordning och reda, rätt till plats, utrustning, lösa uppgiften. Hur jag mår, vem jag är, hur jag känner idag. Det är inte aktuellt. Det är inte aktuellt att sitta på en stridsbåt i 40 knop genom skärgården. Eller sitta i en Black Hawk på låg höjd och vända sig om och titta på varandra och säga, fan... Jag vet inte om jag är på hugget. Och det var ganska skönt. För det kunde man sen ta med sig i livet. Och att veta att om man tycker någonting är jobbigt, så kan det vara bra att ha gått igenom någonting jävligt jobbigt. För då vet du att där borta blir det jobbigt. Där jag står just nu är det inte så farligt. Så det är ganska nice.
Ja, och då, om du ska upp på scen exempel och inte på topp, då kan du ta fram sådana tekniker på något sätt, eller?
Ja, lite den, att man liksom, men nu går jag upp och gör det här, nu är det mission. Det var jäkligt spännande när man kommer in i den här branschen, och framförallt skådespelarbranschen.
Mm.
Där det är väldigt mycket jag-fokus. Vem är jag, hur mår jag, och så bara, okej, men vi har ett jobb också. Jobbet är att framföra något, eller du vet. Och samma sak inom stå upp, att man liksom, nej men det, folk sitter och tittar, de har oftast betalat. Gå upp och gör jobbet. För de bryr sig inte ett dugg om hur din dag har varit. Det ja men så är det ju.
Nej,
det,
de liksom, har betalat kanske och är för att bli underhållna.
Ja, jag vet. Och det kostar ju idag, fan, det är ju flera hundra. Och går man två pers på stand-up och lite middag på det är mycket pengar.
Så är det.
Ja.
Har du tänkt gå på någon sån här och träna material på någon sån här lite mindre klubbar? Eller tycker du det är jobbigt att göra det?
Nej, absolut inte.
Nej.
Utan, nu har jag inte gjort det. Men det är... Nej, men det... Och det kommer jag göra. Det är... Man dyker ju... Jag har varit på lite klubbar bara som support en kortare tid. Och det är ju ingen betal... Alltså, men det är ju sentimmar som räknas, så att det kommer man ju göra.
Ja. Men vet du vad som händer nu då?
Nej.
Nu ska vi låtsas att du dog idag.
Yeah.
Henrik Hjält, om du dog idag, Vad skulle du vara mest stolt över att du uppnådde? Karriärsmässigt kan vi börja.
Det mest stolt över att jag gjorde det jag gjorde. Att jag bytte bana. Det är det jag är stolt över. Sen är det väl upp till var och en att bedöma om det var ett bra val eller inte. Men vi var inne på det tidigare att jag var i det militära. Ja. Efter det läste jag in juristlinjen och blev jurist. Men båda de handlar ju om att jobba med problem. Liksom. Försvarsmakten är ingenting vi behöver förrän det händer något. Advokater är ingenting vi behöver förrän det händer något.
Mm.
Så det kändes lite som att vara den där kamphunden i koppel som man bara släpper när det händer.
Alltid redo.
Och då var det jävligt, ja, för det, men då var det jävligt kul att få gå över till någonting som är just kul, som bjuder på skratt och glädje i livet istället. Och att göra det, det är jag stolt över.
Det var väl att du och Mikael Tornving träffades på Uppsala universitet, på de här studentspexen och sånt, eller?
Ja, vi var ett gäng som träffades där. Ja. Och den som var drivande var ju Ulf Kvensler, idag manusförfattare, fantastiskt duktig kille. Ja. Som har skrivit massor av saker, och just nu då, Vår tid är nu som går liksom, och sånt där.
Ja.
Så han såg, för vi var på olika nationer heter det. Och då så det var han som var ganska drivande och sa, men vänta, vi går ihop ett gäng. Så det gjorde vi, och hette Humorator. Allting skulle vara ator på den.
Så, ja, det låter
så här, bolagiserad humor, ator, humorator. Så det var Micke Tornving, Ulf Kvensle, Mattias Kornebäck som gör radio och public service nu. Så vi var ett gäng som gick ihop och körde där uppe.
Men var det direkt så att du tänkte att oj, det här vill jag hålla på med, eller växte det fram på något sätt, eller hur?
Nej, men det är klart att det är kul.
Mm.
Alltså i jämförelse med att sitta 12 timmar om dygnet och plugga och bara, ah, du vet. Så att då kände man att det var kul, men samtidigt så gjorde man ju, man var ju lite akademisk, så man gjorde en sån här analys. Och just under den perioden så var det så att 70% av alla skådespelare eller så här, någon gång varje år gick på A-kassa. Och samtidigt var man erbjuden jobb att börja på en advokatbyrå som biträdande med en duktig eller ingångslön. Så det var inte helt givet. Det tog en stund. Och Micke Tornving var ju managementkonsult och sprang runt i kostym. Han var ju färdig i Uppsala. Och Ulf började på Arthur Andersen, så här consultingbyrå. Så alla hade egentligen en karriär. Tills vi sa att nej, nej, nej. Nu kör vi. Så givet var det ju inte.
Men har du haft nytta av juridiken i ditt jobb i övrigt?
Ja, det har man ju haft. Alltså. Svensk mediebransch är ju rock'n'roll, jag talar. För den är ju ganska ung alltså. Det ska man ju ha klart för sig. Tittar vi, för jag menar, i början på 90-talet så kom ju de här kommersiella, skiftet 90-talet, 80-90 så kom väl trean, början på 90-talet kom TV4. Så det här med kommersiella kanaler, och det tog fart i media Sverige, det är ju ganska ungt. Så det, då var det jäkligt bra att veta vad som är rätt och fel.
Ja, men så här, trean sände via London, så de kunde sända vissa typer av reklamer.
Ja, det var ju, ja, jag sånt vet, där. Det är de sända landsprincipen här, ja, bara för att komma undan.
Ja.
Nej, men nytta har man ju haft av det, absolut. Mm. Det är ju skitbra.
Om du dog idag, finns det någonting du skulle ångra att du inte hann göra i ditt liv?
Jag hoppas att det inte är det. Eller så är jag så enkel att jag liksom har förtryckt. Jo, men du vet hur man är sådär. Att det man inte kan nå eller våga, av någon anledning, tror jag att vi är ganska bra på att gömma långt inom oss eller i bakhuvudet så bra att vi till slut tar bort det.
Det där, det var ingen dröm egentligen.
Nej, det där var, jag har släppt det. Men nej, jag tror inte.
Men har du någon sån här bucket list nu, just nu, som du säger, det här måste jag göra?
Ja, det är sådana fall nu när man har fått familj, eller när man har barn.
Du har 3 stycken.
Ja, jag har 3 söner. Och det är en ny magisk känsla att ta med dem på olika saker för att ge dem något som man själv inte upplevde som liten. Det är ball.
Vad kan det vara till exempel som inte du fick uppleva?
Det är nya kulturer, du vet, uppleva länder, resa, du vet, att grabbarna får liksom uppleva Marocko, alltså, du vet, Egypten, så här konstigt.
Vilken har varit den bästa resan du har gjort då?
Ja, utifrån äventyrsperspektivet var det nog just Marocko, för det var så jävla speciell kultur och konstigt.
Hur skiljer det sig från Sverige?
Det var inget som var Sverige, så sa, det var... Ja, men det var skitspännande.
Spelet visar de inte Kalanka på julafton.
Nej, precis. Vad fan håller de på med? De har inte förstått storheten. Nej, men det var så, men det vet hur de är, talar upp för sig, traditioner, kulturen, affärer, hur man allt. Det är, från och med att du landar och det är massa jävla soldater med Kalashnikovs på flygplatsen, det var lite oroligt under en period där efter dyningen av arabiska våren, som de i och för sig klarade sig undan ganska bra. Men, nej, men du vet, bara om man kommer ut från flygplatsen och ska ta en taxi, då är det en person som frågar om man ska ha taxi, för han pratar sig med en annan person som känner han som står och har hand om taxikön och ropar fram, och så kommer en taxigubbe. Men då ska du ju betala 4 pers en liten dricks fram tills att du får din bil. Bilen är en gammal Mercedes från 1971 som har små mattor i golvet som fladdrar när man kör, och när man lyfter på dem så ser man, nej, men där är gatan. Så det var ju liksom trasigt, du vet.
Blev du chockad då när det var så? Eller?
Nej, jag blev nog tvärtom. Jag blev glad. För jag bara, fan vad skönt att det inte är som hemma. För det är ju ganska boring. Man har ju varit på charter. Och så kommer man dit och så är det liksom samma mat. Alltså allting är väl likt. Och då är det ju bara att det är sol och pool istället för en trist vardag hemma. Men det är mycket roligare när det händer grejer som man bara, nej, men det här är inte... Det här är knappt okej, men det blir det när man är där.
Knappt okej. lite till så hade det inte varit okej.
Men ja, precis.
Så balanserat på gränsen.
Jo, men så är det ju. Det är egentligen det man vill uppleva. Mm. Tycker jag. Ja. Alltså när det skiter sig... Många blir så ledsna när det skiter sig, men det är egentligen då livet tar fart. För allt är så tillrättalagt och fixat och donat så att vi behöver bara missa bussen idag, så tycker vi liksom, fan vad jobbigt. Men liksom bara, men vänta, nu fick du 7 minuter till godo. Se dig omkring, titta på människor, lyssna på vad som händer. Samma sak då när det händer någonting, man är ute med båten, den går sönder. Okej, nu är det något nytt äventyr.
Men det är som du sa, att om man vet hur jobbigt det kan vara, då kan man ju tänka att de här, jag missar bussen, ja. Inte är så farligt heller. Så då kanske det har hjälpt dig att åka trasiga bilar. Och så bara, då är det ingen fara om det är lite rep på lacken i Sverige. Så.
Ja, då blir man ju... Fast i för sig, det kanske var att jag kände mig hemma i den där taxin, för att de första bilarna man hade själv, då, det var ju vrak. Som man lagade med kolaburkar och spackel och skit.
Vilken är den största lärdomen som du har lärt dig genom åren?
När man ställer så, alltså det är lite kul, för man faller ju tillbaka till att det kommer de här klassikerna liksom. Mm. Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Du måste ge för att få. Men det är väl det man märker. Att framförallt, fan, jag är ju liksom, man är ju inte pulfärsk längre. Vilket innebär att först så har du ett liv där du liksom lär dig livet. Sen kommer ett liv där du klättrar och vill bli någonting. Och sen när du blivit det, och så blir du lite mer trygg i dig själv. Och framförallt också genom stand-upen. Vilket jag upplever som jäkligt häftigt. Om man kollar på er unga komiker. Att ni är väldigt trygga i vilka ni är. För det måste ni vara för att kunna köra på scen. Medan om man tittar på... andra yrkeskategorier så vet de knappt vem de är förrän de är 45-50. För du är så rädd. Du bara, okej, hur uppfattas jag? Hur ska jag vara? Det måste vara rätt hela tiden.
Men vad tänker du att stand-upen, att man får alltid direkt respons och måste reflektera kring sig själv och vad man utstrålar?
Ja, plus att du går upp och kör din grej. Än så länge har jag faktiskt inte sett någon komiker som går upp och drar ett material som någon annan har skrivit i en miljö där man liksom ska framföra det för att det är rätt i den miljön. Utan man går upp och kör sin grej. Så det är en jätteskillnad. Företagsjobb finns det ju, att man får det istället. Ta till exempel att du ska jobba för landstinget eller du ska göra någonting för massa sjuksystrar. Då kanske du anpassar ditt material så att det passar lite mer. Men det är ju liksom inte att du lämnar dig själv och gör något annat material.
Nej, men samtidigt så är det, finns det ju komiker som faktiskt inte riktigt har finurat ut vem de är eller vad de har för typ av persona på scen också.
Nej.
Och de vill efterlikna kanske någon, och den där är tuff, den vill jag vara som.
Ja, så kan det ju.
Ja, men
det är ju fortfarande att de leder över de här pingvinerna runt Stureplan som springer runt i kostymer och inte är sig själva överhuvudtaget.
Ja, att de ändå har kommit längre i...
Ja, ja de måste de ju göra det. Ja. För de måste ju testa material. Så även om de försöker efterlikna någon stor så... Och det gjorde ju jag med. Alltså när man var yngre och skulle försöka... Tittar man ju på sina idoler och bara... Ja, men så där kan man göra. Men man gör det på sitt sätt och försöker liksom... Du måste ju ändå vara dig själv. För du kan ju inte köra deras material.
Nej, då blir det, men det gjorde det... folk på 90-talet.
Ja, det gjorde de.
De åkte över till England och USA och så satt de och skrev ner.
Ja, snodde hela rutiner.
Ja.
Kom hem med liksom 30 minuter nytt material.
Ja, det var en effektiv helg jag skrev mycket på.
Ja, men det måste ju ha varit skönt.
Ja, det måste.
Ja, men det måste ju ha varit underbart. Det fanns inte, inga sociala medier, knappt internet. Mm. Och så kommer du hem och blir stjärnförklarad. Bara, det där var bra. Tills idag man börjar se alla de här grejerna ligga och rulla. Och bara, men vänta, var inte det? Körde inte han den?
Jo, jag har verkligen kollat vissa gamla amerikanska som jag börjat kolla på nu. Så ja. Ser jag, just det där är från Slängd i brunnen. Ja. 90 och så här, ja, det är flera sådana här saker.
De snor mycket där borta i USA.
Ja, precis. De snor från oss och åker till Sverige. Ja, verkligen. Vilken är den vanligaste fördomen om dig?
Åh! Det vet jag inte. Jag kanske är lyckligt omedveten. Nej, men att folk tror att man... Då kanske vi går tillbaka då. De tror att man alltid är glad och rolig.
Mm.
Men det försöker man ju också vara på. Alltså, inte för att blidka andra människor, utan för att livet blir lättare.
Det stod i en intervju du var med i TV4 Nyhetsmorgon, så stod det så här som en puff där nere. Sveriges gladaste människa. Stod på dig.
Är det bra? Vad fan glad?
Det hade inget med intervjun att göra heller.
Nej.
Ni nämnde ingenting som
Sveriges gladaste
människa. Stämmer det?
Inte bästa eller roligaste, utan gladaste bara.
Ja.
Det är ju, är det bra? Jag vet.
Jag har lite material nu.
Hade kunnat förstå någonting.
Ja, exakt.
Nej, men ja, men det kanske stämmer. Alltså, ja.
Är du glad?
Ja. Jag tror det.
Hur har du lyckats med det?
Nej, men det är inga direkta knep. Det är bara att man är det. Och sen hänger det väl lite ihop med att man är glad att det funkar och tacksam. Och att man kanske fokuserar mer på sådana saker än att låta sig påverkas och springa runt och vara en eller bitter människa som ser en massa fel. För det finns det ju. Men jag tror att vi alla komiker är... Jag höll på att säga att vi alla är gladare. Det finns ju extremt mörka perioder. Men vi gör ju humor på det. Så när vi befinner oss i en jävligt soppig situation, så har vi förmågan att lyfta oss själva ur den. Titta på oss själva. Och bara, men det här är roligt. Här har vi alltså en fullvuxen man som sitter och gråter. Det här kan vi göra något på.
Ja.
Och det kanske gör att vi är lite gladare.
Ja, man kan använda det.
Ja.
Det negativa till något positivt.
Ja, precis.
Vad har du för relation till döden?
Som tur är har jag ingen relation med döden. För den har inte varit på besök jättenära allt för ofta. Så där är man förskonad. Men jag ser det inte som... något farligt, mörkt, utan döden är ju konstant närvarande och väldigt nära ibland, både på riktigt och ibland på låtsas, men det är inget som jag tänker på eller går runt och oroar mig för.
Hur är närvarande menar du?
Jo, men man blir väl påmind allt ifrån att man gör saker som går fel. Jag kommer ihåg i Försvarsmakten så hade vi ju skarpa ammunitionsövningar, att man inte bara springer runt och det smäller, utan det kommer någonting också.
Mm.
Och då blir det fel ibland. Och då var det ganska nära. Det drogs iväg skott som smattrar omkring en. Och då blir man sådär, det var nära. Hade jag stått 2 meter dit, då hade det varit kört.
Oj, då hade träffat dig då.
Ja, för det blev fel kommunikation.
Men var det någonting du gick och tänkte på sen efteråt?
Nej, inte mer än att det är bra om alla lyssnar och lär sig vad som gäller. För det var inte vi sprang som vi skulle, utan det var äldre.
Blev de arga på er då eller på något sätt?
Nej, vi hade inte gjort något, utan det var äldre stöd längre bak som skulle ha upphört. Och de hade nedhållande eld, heter det, att man skjuter för att trycka ner fienden. Och sen när vi då som är framstormade kommer till en viss punkt, då måste ju de sluta. Annars så har vi ju elden över oss.
Ja.
Men det gjorde de inte. Så då blev det spännande. Ja.
Ja, men glad.
Så då kanske man tänker på det.
Ja, annars hade vi inte kunnat spela in podden här idag.
Nej, hur hade det? Fan, ja. Du hade ju lackat.
Ja, jag var ändå.
Sveriges gladaste man är död.
Ja. En fördel då med att du är död,
ja,
är att du får träffa vilken död känd person som du vill. Vilken skulle det vara?
Ja, det är ju en människa man gärna hade fått uppleva i alla lägen. Robbie Williams, alltså att som gick bort för
några år sedan. Ja, men då ska du få träffa honom.
Ja.
Hej! Jag är Robbie!
Det är det.
Hej! Varför vill du träffa mig för då?
Låter man sådär när man är död, ja. Då vill jag inte dö. Nej, men honom vill man träffa för att bara få uppleva. För där, det är någonting hos honom. Eller så har jag bara gjort mig en idolbild, men där rör det sig så fort i hans huvud, så att får man vara med på hälften av hans synopser i hjärnan, så är ju livet häftigt alltså.
Men jag är inte lika rolig privat.
Nej, det hoppas jag att du inte.
Ja, nej, där fick du träffa honom, Robin Williams. Ja, nej, men det vore ju väldigt häftigt just också att har du sett dokumentären om honom?
Vilken av dem höll jag på att
Inside,
säga?
Inside, jag vet inte vad det heter, My Head, någon sånt där, My Mind, den finns på HBO.
All right.
Väldigt bra, man får följa med och man får se han stå på Comedy Story LA och bara går upp och göra konstiga improvisationer och alltså, ja, helt galen, och så får man följa hans liv och karriär och, så den rekommenderar jag verkligen.
Ja. Mm. Tack.
Ja, varsågod, gåva.
Ja, verkligen. Stark öppning.
Ja, hur skulle du vilja ha din begravning?
Ja, det är konstigt va, när man säger så här, jag skulle vilja ha en glad. Det är ju liksom en motsats.
Ja.
Men samtidigt så bara, men kom igen för fan, dör du? Du är ju död. Det är kört.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket jävla grineri och begravningskaffe och smörgåstårta vi står och pratar. Att sitta och prata om sig själv när man dör och begravning, det är att göra sig lite stor liksom. Det här, nu snackar vi hästkorters genom stan. Men nej, jag hoppas att jag själv, ja, i och för sig, nu är jag ju död, men att man är ganska så hel och färdig när man dör.
Ja.
Och att de andra som är där känner det också.
Då
är det ju okej liksom.
Då blir det lite sorgligt och då blir det mer, en gammal, han har levt och haft det bra.
Det räckte nu.
Ja, det räckte.
Det var bra att Henrik sköt av sig.
Ja. 2100 i parlamentet sitter du där.
Ja,
du.
Ja, precis. Men det är mitt EKG, det är liksom inte tips från coachen.
Ja, precis, det är EKG. Åh, jäklar.
Ja, nej, men det är, nej, så att det är...
Enkelt, trevligt.
Ja, hopefully så är det det.
Ja. Om du bara fick ta med dig en artist eller bands hela musikkatalog och lyssna på all evighet, vilken skulle det vara då?
Shit, vad svårt. Ja, men man har ju en evighet på sig. Så då skulle man vilja ta med sig kanske någon där man inte riktigt förstår. Alltså man förstår ju storheten, ta till exempel Beatles. Okej, jag fattar grejen.
Mm.
Men att de var så jävligt stora... När det fanns så många andra bra band. Jag vet inte. Och det kanske är att svära i kyrkan. Vilket är lämpligt när man ändå är död. Men. Jag vet inte vilka. Nej.
Är du inte så musikintresserad?
Jo, men inte så att jag hookar på ett idolband. På så sätt. Det var, ja, när man var yngre. Då var det så här. Shit, då... Det var ganska mycket hårdrock så här.
Ja, så AC/DC och sånt.
Ja, AC/DC, Saxon heter det på den tiden, MSG, du vet, massa sån här. Men sen är man, så går man efter vilket mode man är på mera. Och vi är så bortskämda idag, för att idag så tror jag, eller jag beundrar att det finns så här fanskaror efter vissa artister, i och med att vi har allt. Jag menar, ta Spotify, bara buff. Jag kan välja precis vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Och kommer jag inte på vad jag vill ha, ja då kan jag gå in och välja massa jävla moods, liksom, du vet. Dinner with friends, dinner with assholes. Och bara, ja men nu är det det här som gäller. Och det är ju kors i taket, för när man berättar som liten, liksom, när jag var liten, bara, men då hade man en CD-skiva. Och så stoppar jag in den i bilen. That's fucking it. Det är liksom, du, nej, du kan inte dra upp någon jävla iPhone trådlöst mot bilen, utan du satt där i din 245 och så lyssnar du på det.
Jo, men man gav det också mer tid då. För jag minns, jag köpte CD-skivor då,
ja,
oftast, och gick man hem, ligger man på sängen i sin freestyle och liksom lyssnar igenom,
ja,
från början till slut och liksom ger det tid, öppnar det lilla häftet, läser texterna liksom. Oho, och så är det någon som spelar sax här, vem är det då? Så här, liksom. Nu är det som får lyssna 5 sekunder på en låt. Det var inte tillräckligt bra start på låten.
Nej.
Så jag tänkte inte lyssna klart och så tar de nästa. Så det där tycker jag lite blir förbrukningsvara på ett mer, ännu mer.
Ja. Bra sagt. Det kan det vara. Det kan det absolut vara.
När har du skämts som mest i livet?
Ja, i marinen en gång var vi ute och åkte fartyg och fastnade i våra egna ubåtsnät. Det var lite jobbigt. För då var pressen där och tog bilder.
Jaha, så kom det i tiden.
Ja, och så var det liksom att titta, svenska försvaret har fångat något i sina ubåtsnät. Men det var de själva.
Oh, ja. Fick du själv mycket själv då på från?
Ja, både och. För att egentligen så var det liksom, ett ubåtsnät är liksom, om det är 50 meter djupt så har du liksom mera nät än vad som är djupet. Därför att det ska bukta. Därför att då om det kör in något i nätet så trasslar det in sig. Så att det är liksom inte ett spänt staket som man sänker ner. Men om vinden vänder och så att säga strömmarna går åt ett annat håll, så flyter ubåtsnätet upp lite innan det på nytt sjunker ner och buktar åt andra hållet.
Mm-hmm.
Och just i den perioden passerade vi den här passagen. Och då hade vi, det var ju på order, så att vi gjorde bara vad vi skulle, men det hände.
Så att det blev som att de nätet fångade in er, kan man säga.
Ja, det är min story. Nej, men då är vi ju tillbaka på det här med hur folk tittar. Du läser tidningen.
Mm.
Och de bryr sig inte om massa förklaringar, utan här är det en bild. Fyrfärgstryck, mittenuppslag, kvällstidning. Då hänger du.
Vad passande, för vet du vad som händer nu?
Nej.
Vi ska gå in på det lite mer dramatiska programpunkten. Förklara dig.
Förklara dig.
Ja, i förklara dig är det någonting som jag har tänkt på hos dig som jag vill att du ska förklara.
Okej.
Okay. Ja, och det är någonting som jag har lagt märke till är att det känns som att det är väldigt viktigt för dig att ge ett trevligt intryck till andra och vara ödmjuk och sådär. Finns det någon gång i ditt liv där du kanske har varit lite otrevlig eller dryg eller någonting och att det har kostat dig? Och att du sen blir lite rädd att nu måste jag vara extra trevlig.
Nej, det alltså... Ja, oh shit, det där är en bra fråga. Det får ju andra bedöma, för man är ju som man är. Och så hoppas man att det ska vara bra. Men det är ju inte att jag går runt och liksom medvetet tänker att jag ska vara det. Men man kommer ju till obekväma situationer där det är... Där du får välja mellan pickar och morötter. Alltså du måste ta ett spår. För det finns rätt och fel. Sen kan du säga vad fan du vill. Men ibland är det så. Och då kan det ibland vara i min värld att, nej men, så här är det. Och det kan vara obekvämt att vara den som då påtalar det. Men att det är någon speciell tillfälle då det var... Nej. Men det kan ju också ha med uppfostran att göra. Jag är ganska konservativt uppfostrad av föräldrar som är... Lite äldre, du vet, 30-talister, början på 30-talet. De börjar snart bli 90. Så att de var nog ganska stränga. I alla fall pappa liksom, och att man skulle uppföra sig. Så det sitter liksom kanske i ryggmärgen att man ska vara artig. Ja, det kanske är därifrån. Och då är vi tillbaka på det där med stand-upen. Att nej, ibland gör man ju saker som folk tar sig illa vid. Och förut så var man kanske mer försiktig, just därför att man ville bli omtyckt. Och du kan ju safea på vissa sätt och dra ett allmänt skämt. Sen kan du tycka att någonting är hysteriskt roligt själv, och så testar du och kör det, och så märker du att det är roligt, men det gör ont hos vissa. Och då måste du välja, ska jag göra det eller inte?
Ja, för det var någon artikel som kom ut för några par år sedan i parlamentet, att du hade dragit ett skämt om Belgien. Det var att det hade varit ett attentat där på flygplatsen, tror jag det var, i Bryssel. Och då så var det, frågan om då vad det var för, det var olika slogans för städerna. Och
ja,
och då frågar du bara, ja, men Bryssel, vad hade de, eller Belgien, vad hade de för slogan? Och då säger programledarna the place to be, och så säger du nej, inte på flygplatsen i alla fall. Och så, okay, alltså, ja, är det kopplat till det. Så ja, och då hade de skrivit en liten upprörd artikel i Aftonbladet om den, ja, det skämtet exempel. Men du kommer knappt ihåg det här, eller?
Jag kommer knappt, det händer så mycket, man får, ja, och du får kritik. Sen är ju grejen typ som i parlamentet, där är det rock and roll, man bara svarar. Det går lite för fort. Och sen kan man i och för sig välja att säga till, det där får ni ta bort. Men fyran har ju också liksom en process där de väljer, det här har vi kvar, det här har vi inte kvar. Och där var ju riktningen en helt annan. Men det är självklart att någon sitter någonstans kanske, och som var drabbad på något sätt. Och då gör det ont. Och det har jag full förståelse för.
Men du bryr dig inte så mycket om att du får negativ publicitet av det, eller känner du...
Det gör väl alltid lite ont, jag menar, även de som säger bara, nej, det där... Så bara, ja, fast man, det är klart, det man tar ju till sig ändå. Men du får nog inte låta dig påverkas för mycket, därför att det finns alltid någon som sagt vad som tycker något. Och till slut är du liksom bakbunden om du ska försöka vara gulligplutt med alla.
Hur lyckades du hantera det då, att folk blir upprörda och så?
Nej, men ibland behöver man inte bemöta... Alltså, i början så tänkte man så här, men jag vill förklara. För du har inte hängt med mig på min resa, hur jag tänker. Men sen lär man sig att nej. Det sitter små troll där ute och de har hur mycket tid som helst. Och de älskar när du går igång tillbaka, liksom, för då får de uppmärksamhet. Och samma sak med journalister och annat ibland, att man har sprungit på... Där de vill skapa någonting. Mer kanske för sakens skull, för konflikten, för att bygga och få liksom tid i media, mer än att de faktiskt bryr sig om det som har hänt.
Ja, och det var alltså, i den artikeln så var det också att partimedlemmarna då i parlamentet, ja, det var någon som hade ryckt lite på axlarna där, rynkat, ja, på näsan, räcker. Men det där kan man ju hitta på, alltså tolka,
ja,
hur som helst.
Ja, det räcker.
De rynkade inte på näsan, eller det var så här, som att det skulle vara liksom ett godkänt.
Nej, för hade det varit att alla duckar, för det händer ju ibland på till exempel just parlamentet inspelningar, där vi bara kör. Och där det blir att man sticker iväg, och så ser man hur alla i panelen och publiken bara, wow. Då vågar ju inte fyran ta med det. Alltså de är ju ganska försiktiga, såklart. Men det där var väl i kvällspressen, tror jag, de blåste upp det där.
Ja, precis. Men har det hänt för dig att du har dragit ett sånt skämt att alla, wow?
Nej, inte utifrån det perspektivet att det blev tydligen känsligt på den jävla vänster. Men jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting jag skojade om som jag tyckte var jätteroligt. Men, och det var såklart i mitt huvud, så jag bara spann på det utan att fatta att du har inte med dig någon just nu. Ingen fattar vart du är på väg. Och då var det så jävla tyst i studion, så man hörde elskåpet längst bak. Så här, zzz, zzz, zzz. Ja, klockren bombning. Klockren! Och så blir man ju, men vad som då händer och som är kul, det är ju att de andra låter tystnaden sjunka in så att det gör ont i några sekunder, och sen blir man häcklad. Och det är lite skönt, för det blir som en fallskärm, att du vet, någon tittar och bara, ja, men Henrik, du vet, och så kommer man igång.
Ja, just det.
Men nej, det händer grejer. Det är säkert fler saker jag gjort som folk reagerar på.
Om du skulle ha en stand-up-föreställning och du skulle ha ett allvarligt parti i mitten. Det var ju populärt för ett par år sedan att man skulle visa någon allvarlig sida. David Batra hade med tinnitus och Måns Möller hade med sin son med autism och lite sådana där. Vad skulle ditt allvarliga parti i mitten av stand-up-föreställningen vara för någonting?
Fick punktering på Range Rover.
Gör något sånt där ytligt bara för att bryta.
En spot så här. Ja. Sätter sig ner. Dramatisk musik.
Visa svartvita bilder på hur Ferrarin har...
Så Range Rover fick ju den originaldäcken från början. Och sen en dag så var någon som hade lagt ut något på vägen. Pang, sa det bara. Min son var i bilen. Han blev lika drabbad som jag.
Fan,
du får den av mig om du vill.
Tack, jag tar den. Vi skulle in och äta lite gott på Strandvägen. Ja, antingen så tar man upp något sånt bara för att bryta. För det är alltid kul liksom, att sätta perspektiv på det. Men ett allvarligt... Nej, men det är väl att man då tar upp dips... Höll på att säga dip? Nej, men alltså dippar, att man tar upp något allvarligt. Men vad det skulle vara är väl... Fan, shit, nu ställde du mig. Nej, alltså det är svårt att hitta, men det går ju att hitta. Men förmodligen där man har haft konflikt hemma på något sätt. Mm. Där man har satt sig själv i första rummet och det uppstår problematik. Jag kommer ihåg när man fick barn, vilket är underbart, men det är ju små tidsbovar liksom. Och det blir ganska påfrestande, liksom ett par som bägge vill köra sin grej och så blir det konflikt och barnen hör och barnen tror att det är deras fel. Det kan man ju ta upp, liksom, för det gör ju ont oss alla att ett barn blir ledset. Liksom.
Det låter väldigt så allmängiltigt, så att många skulle känna igen sig. Och,
ja, jag tror det. Ja.
Bra. Vet du vad som händer nu då?
Nej.
Nu ska jag ta fram den. Dödskallen! Det innebär att du har tagit igenom hela den här podcasten.
Ja, vi är klara.
Ja, precis. Hur
känns... Men den ser ju glad ut.
Ja, den är glad här.
Nu, ni som inte ser det här, alltså, tänk på det. Dödskallar, de är alltid glada.
Ja, det kommer att vara en sån här omslagsbild vi tar. Så där kan man se bilden faktiskt. Med dödskallen och allting. Hur kändes det att vara med här då?
Bra! Du är duktig, du har ju frågor. Du, för att ibland när man är med i poddar så nu kommer du in med papper. Du är ju genomtänkt och påläst. Men ibland så glider vissa in och bara sätter upp en mic och sen så ställer de bara en Red Bull på bordet och bara nu kör vi. Då blir man nervös. Nej men det är väl jättekul. Hoppas jag.
Ja,
för nu är vi tillbaka på det här med vårt jobb. Man är aldrig bättre än sitt senaste gig. Och när du går härifrån, vi är jätteglada liksom. Hej då, kram, ha det bra, vi ses. Så bara, blir det bra? Eller hur? Vi har ju de där.
Jo, men så är det, och sen är känslan i kroppen ofta vad man har. Att man känner att så här, oj, det här kändes inget bra. Så går man hem, lyssnar och bara, oj, det här var ju jättebra. Alltså, så att det är ofta
och ibland
bara,
tvärtom.
Ja, ibland precis. Så att det kan ju verkligen vara så. Men vad händer för dig här framöver? Det är väl Playa del Sol kör nu varje
vecka? Den rullar, parlamentet tuggar på. Kommer vara ute och snurra på gatorna, eller på så här, vägarna. Kör lite stand-up lite överallt.
Ja, och man kan följa dig på Instagram och se lite när du...
Shit. Jag är inte bra på det här. Jag ska bli bättre på den och Face och allt möjligt. Det är olika målgrupper i dem. Men Insta och Twitter. Ja, delge mera.
Henrik Hjält heter du där.
Ja, känns lite förmätet ibland. Och bara, jag lägger upp jättemycket om mig själv. Det här är viktigt. Jag vet inte. Men det är, nej.
Okej, okay. Och jag på Instagram kan man följa mig på. Jag heter John_Olsson_. Och min popmusik med personliga texter finns på Spotify under mitt namn John Olsson. Du har lyssnat på Dog idag med mig, John Olsson, och veckans gäst,
Henrik Hjält.
Ha det bra!
Hej!